Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Skuld har kommit att bli en känsla som för många är intimt förknippad med klimatkrisen. Skuld över hur man själv levt och därmed bidragit till krisen. Skuld över att man valt att skaffa barn. Skuld inför barnen över den framtid de går till mötes. Skulden kan vara svår att stå ut med och samtidigt få oss att ta ansvar och då påverka oss i en bra riktning. Så, är skulden bra eller dålig? Välkomna till ett nytt avsnitt av Klimatpsykologipodden med mig, Liv Svirsky, och Frida Hylander. Hej Frida.
Hej Liv.
Idag ska vi prata om klimatet och skulden. Det känns tungt.
Jag tänkte säga, vilket avsnitt har inte hittills känts tungt?
Nej. Jo, det är om hoppet. Det var väl ändå lite peppigt.
Kanske. Bra att vi väger upp lite med alla tunga grejer. Ja.
För det här med skulden, då tänker jag på att det är en känsla som jag tycker att många också uttrycker i diskussionen om klimatet. Och som kan ta många vägar på något vis med en och hamna på många områden. En del kan säga att de upplever skuldkänslor för hur de har levt. Mm. Alltså hur man faktiskt har bidragit till en värld som inte mår så bra. En del människor känner skuld för att de har fött barn. Jag gissar att de känner kanske framförallt skuld inför sina barn och för den framtid som de går till mötes. Mm. Vad tänker du?
Ja, jag tänker att det nog är precis så som du beskrev nu. Och att skulden är ju lite tveeggad. För att skuld är ju någonting som både kan liksom göra oss passiva men som faktiskt också kan driva på att vi agerar. Men ska man liksom ta det från början så är det ju så att det är ganska rimligt att många av oss känner lite skuld i det här. Alltså skuld har ju så här som funktion att liksom uppmärksamma oss på att det finns någon form av obalans och som vi vill liksom återställa så. Att vi har gjort någonting fel eller att vi har gjort någonting som har orsakat en skuld så att vi i bästa fall ska kunna betala tillbaka den skulden. Och så är det ju ganska mycket med i klimatkrisen. Återigen, om man då tillhör den här rikare delen av världen, så har vi ju många av oss levt på ett sätt som har bidragit till en enorm obalans. Och då är det kanske vettigt att känna lite skuld på ett sätt, om den skulden hjälper oss att börja betala tillbaka den här obalansen.
Gör den det då?
Ja, vi vet inte riktigt. Det verkar vara olika saker som påverkar. Och det verkar handla lite om vilken intensitet skulden lägger sig på. Som vi vet med alla känslor, när vi liksom får för mycket av dem och de blir svåra för oss att hantera, så kan det hända att vi skjuter allting ifrån oss eller att vi liksom stänger av för att det blir så jobbigt för oss. Men lite lagom skuld verkar, och framförallt om vi vet lite vad vi ska göra med den. Om vi inte bara känner att vi står där helt ensamma med skulden och har den här känslan att säga jag kan ändå inte betala tillbaka för att den är så enorm, den här skulden. Liksom. Mm. Men sen verkar det också finnas lite skillnad mellan om vi känner skuld som individer eller om vi känner skuld som grupp. Det verkar vara enklare för oss att hantera att känna skuld som grupp. Mm. Det vill säga att så här, vi har ställt till det här. Vi som, jag vet inte vilken grupp som kan vara bra, som vi identifierar oss med i det här. Men så här, vi som rika världsmedborgare har ställt till det här. Då behöver också vi som rika världsmedborgare ställa det här till rätta. Eller ta ett ansvar i att ställa det här till rätta. Det verkar som att det funkar bättre än att känna att så här, du som individ, du har gjort fel. Du har gjort fel som har levt på det här sättet. Du har gjort fel som har fött barn. Du har gjort, alltså så.
Du måste sprida lite på skulden för att orka hantera den.
Ja, och återigen verkar det finnas någonting med det här med att inte vara ensam med sina känslor. Just det. Att kunna dela ansvaret. Och jag tänker där att skuld är ju tätt förknippat med ansvar. Och i bästa fall så kan ju skulden också påminna oss om vårt ansvar. Eller kanske snarare att liksom lyfta från att känna så här, det är alltid mitt fel, till att känna att så här, okej, men nu är vi i det här och det är mitt och vårt ansvar att agera i det här.
Har man sett studier eller finns det kunskap om de som kan anses ha mest skuld för det här också är de som tar mest ansvar?
Det verkar i alla fall vara så att många som agerar eller som är engagerade i klimatarbetet känner skuld. Sen verkar det vara lite mer otydligt om det är så att det är skulden som orsakar att man agerar. Eller om det bara är så att det finns liksom ett samband däremellan. Så det vet vi. Eller de studier som jag har sett, så är det inte det glasklart. Och det, och där tycker jag är en viktig fråga. För att eller vi får ganska ofta frågor om så här, är det bra att jobba med skuld? Det vill säga, ska vi försöka jag vet inte vad man säger på svenska, gilta, skuldbelägga människor till förändring. Så, om vi bara triggar igång skulden, kommer det då få människor att agera? Och så enkelt verkar det inte vara. Och återigen så vet vi inte alltid riktigt hur människor kommer att reagera när de får ett känslomässigt påslag. Men att det verkar vara så att människor som är aktiva i klimatfrågan känner en del skuld. Där, så verkar det vara. Men sen vet vi inte om det är just skulden som har fått dem att agera, eller om det också är andra saker som har fått dem att agera.
Och sen vet man väl inte om de faktiskt har en skuld i den bemärkelsen att de skulle ha gjort mer än... Alltså de som kanske är de allra mest skyldiga. Jag tänker du hänvisade i något annat avsnitt till chefen för Shell. Mm. Han kanske har lite mer, eller borde ha lite mer skuld än en del andra.
Det undrar jag ibland, hur de här vd:arna på de här stora oljebolagen, hur deras känsloliv ser ut.
Ja. Nej, det skulle vara försnända.
Nej, men det vet vi inte. Och det är ju där också som det kan bli en sån snedfördelning i att lite när det blir att en liten grupp människor känner jättemycket skuld trots att de agerar i väldigt hög grad. Medan den stora massan inte känner särskilt mycket skuld. Då kanske det skulle vara precis som vi pratade i ett annat avsnitt om det här med miljöperfektionism. Så är det kanske viktigare att vi blir många som gör saker icke-perfekt än att vi är få som gör saker perfekt. Samma sak här, det kanske är bättre att vi är många som då känner, egentligen många som agerar, sen om vi känner skuld eller inte känner skuld, det ja. Men så, än att vi är en liten grupp som känner jättemycket skuld samtidigt som vi gör allt vi kan. Så.
Det är ju intressant med skuld också, att det är en sån känsla som vi kan vara olika benägna till. Och att skuldkänslan i sig inte säger någonting om man säger så, brottet. Liksom. Alltså, att känna mycket skuld behöver inte betyda att man har anledning att känna mycket skuld. Nej. Och att inte känna skuld behöver inte betyda att man inte har gjort något.
Precis.
Så att det finns liksom, ja. Jag tänker att det är tre steg där på något vis. Att den som känner sig skyldig kanske är den som agerar. Men det behöver inte betyda att den som är skyldig faktiskt är, enligt något slags objektivt mått, mer skyldig än någon annan.
Det hade ju blivit enklare om det hade funnits ett sånt tydligt samband. Att den som har ställt till det mest också är den som känner mest ansvar för att ställa till rätta. Men så är det inte. Och det är ju också någonting som vi inte bara ser i klimatfrågan, utan det ser vi ju överallt i livet. Att vissa är mer benägna att känna skuld även för ganska små saker, och andra är inte särskilt benägna att känna skuld även om man kanske gör ganska stora misstag eller stora fel eller så.
Mm. Precis.
Ja.
Ska vi reda ut det här skillnaden på skuld och skam? Vi hade ju ett avsnitt 4 där vi pratade om skam.
Mm.
Och där gjorde vi egentligen det också, men vi kan väl göra det här också. Definiera lite, vad är skuld och vad är skam och så.
Det är ju så här, liksom den enkla förklaringen där är att skammen mer handlar om att liksom en känsla av att vara fel. Det är liksom jag i min uppenbarelse som är fel. Och skammen får ju oss ofta att vilja liksom dölja oss själva, att vi vill inte att någon ska se oss när vi skäms och vi sjunker genom jorden och sådär. Medan skulden mer handlar om att liksom känslan av att ha gjort någonting fel eller att ha varit med och då skapat den här obalansen eller skapat den här skulden. Så. Sen så vet vi att skuld och skam hänger ganska så mycket ihop, och många gånger så känner vi både skuld och skam på samma gång. Och de är inte alltid helt enkla att skilja ut från varandra.
Och den som känner skuld och försöker bota kanske också får en minskning i sin skamupplevelse.
Mm.
Men du sa så fint i det avsnittet att skam ska man älska bort, medan skuld ska man sona bort.
Precis, skulden kan man betala av, men skammen, den får vi älska bort. Ja.
Och samtidigt så är det väl så att all skuld kan vi inte betala av. Jag tänker just den som känner skuld för att den har skaffat barn. Men man kan åtminstone göra så gott man kan för att bidra till att deras framtid blir så bra som möjligt.
Ja, jag tycker det här är ju en jättesvår fråga. Det är fler och fler som funderar på det här och som känner ganska mycket. Både människor som har skaffat barn, men också människor som står inför att skaffa barn och som tvekar inför att skaffa barn för att man känner skuld eller man är, ja, så. Jag tänker det finns två aspekter av det. Det finns ju dels aspekten av liksom att ett barn genererar koldioxidutsläpp. För att ett barn blir en ny person som vandrar på den här personen och som behöver äta och transportera sig och ha kläder och så. Och att allt det genererar utsläpp. Men sen finns ju den här andra aspekten som mer handlar kanske om så här, att inte vara säker på om man kan liksom ge sitt eller sina barn ett tillräckligt bra liv, och att kanske känna skuld över det. Och där är ofta, tänker jag, skuld i kombination med oro.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Ro och rädsla inför det. Och så. Jag tänker på det här som du säger, att känna skuld över att man har skaffat barn. Där är vi lite i en situation där så här, ja, har man skaffat barn så har man skaffat barn. Då är det gjort. Det är ingenting vi kan göra något så här återköp på.
Nog ingen som vill heller. Eller vi ytterst få.
Och där är det ju alltid så här, vi fattar ju beslut utifrån information som vi har vid den tidpunkten. Sen kan ju den informationen ändras sen, så att vi 5 år senare vet andra grejer än vad vi gjorde då. Så. På samma sätt som jag tänker den här skulden av att vi är många som har levt på ett sätt som är fullkomligt ohållbart. Det är ju också, jag tänker på det, jag är född i mitten på 80-talet och tog då studenten av 2004. Och då var verkligen snacket så här att så här, världen ligger för våra fötter. Vi kan göra vad vi vill, vi kan resa vart vi vill. Vi kan liksom, alltså, nästan så här, den här världen är vår att ta av. Och vår att utforska och vår att göra vad vi vill med. Jag kommer ihåg att det är så här, när jag var 16 så flög jag till Frankrike första gången och köpte en flygbiljett för 1 krona. Och det var liksom, det var helt fantastiskt. Så här, herregud, jag kan liksom flyga till Frankrike för 1 krona. Så. Och det var liksom ingen som pratade då om att allt det här kom med ett jättehögt pris. Så jag kan känna mig så oerhört så här lurad i att ha blivit uppvuxen i en så extremt privilegierad tillvaro och blivit itutad i att allt det här var möjligt. Vilket det var, men notan har ju också varit skyhög för det där. Så. Men vi fattar beslut utifrån den information som vi har på något sätt. Och inte bara utifrån information utan utifrån en massa andra faktorer. Känslomässiga faktorer, sociala faktorer och sådär. Så att,
Men när du träffar folk då som tvekar om de ska skaffa barn, vad brukar du säga då?
Om man tvekar inför att skaffa barn utifrån argumentet att ett barn genererar utsläpp, så brukar jag säga att det viktigaste vi kan göra för liksom överbefolkningen i världen verkar vara att utbilda barn och kvinnor och att ge liksom god så här, familjeplanering och preventivmedel. Det tycks vara som så att när människor kommer upp, alltså när kvinnor blir mer självständiga och får mer självbestämmande rätt, då vill de flesta inte skaffa mer än två barn. Och två barn är ju ungefär vad som liksom ger någon slags säkrar återväxten, men inte så mycket mer. Så det blir ingen befolkningsökning med två barn. Så att där är ju kanske återigen att lyfta blicken från ens eget perspektiv till den stora bilden och se att så här, okay, men i de länder där man skaffar väldigt många barn, så är kanske den viktigaste åtgärden att stärka kvinnors rättigheter och att stärka kvinnors utbildning och att stärka kvinnors tillgång till preventivmedel. Det här är alltså Project Drawdown som har sammanställt all världens klimatforskning och listat så här vad de tror är de viktigaste så stora klimatåtgärderna vi kan göra. De har med både familjeplanering och utbildning av barn och kvinnor på sin liksom topp 10-lista över de viktigaste sakerna vi kan göra. Sen är det ju dock så att vi vet att människor i den rika delen av världen genererar mer utsläpp. Men där får man ju också tänka att så mycket utsläpp som vi genererar nu kommer vi inte kunna fortsätta att göra. Så antagligen kommer det inte vara så att de barn som föds i Sverige idag om 10 år fortsätter att släppa ut 10 ton koldioxid per år.
Mm.
Så där, jag menar, de barnen får ju också liksom vara med i det här omställningsarbetet. Så. Det fanns ju en studie som kom för några år sedan från Lunds universitet som har räknat på så här vilka de viktigaste livsstilsvalen vi kan göra är. Och där är att avstå att skaffa barn med och ha liksom den högsta stapeln, den största besparingen vi kan göra. Men de beräkningarna är också gjorda på att våra barn och barnbarn fortsätter att släppa ut som genomsnittsmedborgaren under många, många, många år framåt. Och det är ju inte ett särskilt troligt scenario. Mm. Så. Sen som man tänker det här andra, den andra aspekten av att så här, våga jag skaffa barn?
Mm.
Våga sätta ett barn till världen med tanke på att världen är så osäker. Ja, och där, jag tänker att det är jättesvårt och det är upp till var och en att avgöra det. Men jag tänker att det också där kan vara bra att påminna sig om att världen har historiskt sett varit osäker för stora grupper av människor under större delen av evolutionen. Och människor har fortsatt att skaffa barn även under osäkra förhållanden. Vi vet inte. Och om någonting så kanske det beslutet att skaffa barn kan hjälpa en att själv liksom motivera sig att verkligen jobba för att den här världen ska bli så bra som möjligt.
Mm.
För min egen, jag har ju ett barn som är 2. Och vi våndades jättemycket inför liksom det här med att liksom sätta ett barn till världen. Men jag har ju blivit mer engagerad i klimatfrågan. Det har min man också blivit sen vi fick barn. För att framtiden kommer så mycket närmare inpå.
Mm.
Och det är så enormt motiverande att göra saker liksom med syftet att göra det bättre för vårt barn.
Mm.
Jag tror att många känner igen sig i det.
Jag tänker också att jag vet inte hur du resonerar kring det, men jag tänker det här liksom att man inte skulle skaffa barn, att på något sätt om det skulle vara den verkliga lösningen. Och det skulle vara någon slags liksom alena rådande, alltså så här, ingen skaffar barn. Nej, då kan man säga, då har vi ingen planet att vara rädd om.
Nej.
Vad spelar det då för roll?
Nej.
Alltså någonstans så blir det att gå emot den mänskliga naturen så oerhört. Att istället för att se att vi ska försöka rädda den planet vi har. Ja. Och ta hand om den. Mm. Så att vi kan leva nära de på något sätt drivkrafter vi har. Som ju i första hand inte är att flyga utan att faktiskt vara nära våra nära och kära.
Mm. Precis, och det jag tycker finns en, som en liksom kvalitativ skillnad där i frågan om att minska våra andra utsläpp, liksom konsumtionsbaserade utsläpp, och att så här, skaffa barn eller inte skaffa barn. Och men det, jag tycker också att det kan vara bra att ställa sig den frågan. Så, men vad vill vi ha för, liksom, vad ska vi ha den här världen till?
Mm.
Så, och där vet jag att vissa säger så här, nej men jag så. Jag väljer att inte skaffa barn och jag tycker det är liksom, det är okej att den här världen går under. Och nu liksom fästar vi på så gott vi kan och låter liksom skeppet sjunka och vi med det. Och ja, på ett sätt, jag kan liksom inte, det är inte den inställningen jag har, men jag kan också respektera att man har den synen på det. Men jag kan tycka att det är en viktig fråga. Och jag kan väl också så här för egen del känna, även om den här världen går under, även om liksom, ja, det blir någon slags apokalyps, vilket jag inte hoppas, så kommer jag, för min del kommer det ändå ha varit värt det att ha skaffat barn.
Mm.
Alltså det är redan så här 2 år in, det är så mycket värt att även om vi alla dör imorgon så kommer det, jag kommer inte ångra det.
Mm.
Så. Men, och det kan också vara bra att liksom lite så konfronteras med dem. De nästan så här, när man drar de här frågorna till sin spets. Mm. Så. Ja. Men det är en kämpig del av den här verkligheten som vi lever i. Att fler och fler tvekar inför att skaffa barn. Och våndas över att ha skaffat barn och att man oroar sig för sina barns framtid. Men i bästa fall, återigen tillbaka till skulden, så tycker jag att skuld, i bästa fall så kan ju skuld hjälpa oss att påminna oss om det ansvar vi har. Så att vi kanske lite så här kan släppa den här tunga skulden och gå över till någon mer lite så här handlingskraftig ansvarskänsla.
Där ju barn då kan, som du sa i ditt fall, bli drivkraften.
Mm.
Att det faktiskt är liksom för deras skull, för din skull, för hur man väljer att rikta det. Och jag tänker att en del också säger, jag vill kunna se mina barn i ögonen och säga att jag gjorde allt jag kunde.
Mm.
Och det är ju också, blir ju också en slags drivkraft i det här, att jag har en skuld. Men jag har också ett ansvar och en möjlighet att förvalta det ansvaret.
Mm. Precis.
Mm.
Verkligen.
Stora och svåra frågor.
Ja, det blir det i den här podden. Mm. Men det är stora och svåra frågor när vi har med klimatkrisen att göra. Och det tänker jag att det får vara okej. Jag tror att det är viktigt att vi också så här, vågar ta i de här stora och svåra frågorna. Och pratar om dem och låter det vara lite tungt ibland. Men också att vi faktiskt i det där tunga kan hitta ganska så mycket liksom motivation och hitta ganska så mycket drivkraft framåt. Så vi ska inte vara för rädda för att konfronteras med det jobbiga.
Mm. Nej, precis. Och som vi ju har sagt i så många avsnitt och som är aktuellt här också, just det här att vi ska också stötta varann.
Mm.
Och vi ska verka gemensamt och mot gemensamma mål.
Ja, det är det. Vad bra du kom med i detta avsnittet också.
Ja, det kommer alltid med i Klimatpsykologipodden. Ja,
precis. Ja, har vi något mer med om skulden?
Ja, jag känner mig nöjd. Känner du dig nöjd?
Ja, jag känner mig nöjd.
Ja. Då sätter vi punkt för idag. Vi tackar er som har lyssnat. Och på återhörande.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.